Far, jag bara tackar dig för att du är här tillsammans med oss idag. Herre, vi vill sätta vår tillit till dig och vi vill rikta vår blick mot dig, far. Och vi vill tacka dig för att du har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i din älskade sons rike. Herre, låt oss vara där. Jag tackar dig för det. Tack för att hela dagen ska vara inbäddad i din omsorg och din kärlek. Jag ber i Jesu namn. Amen. Mina tankar gick idag till Markus 5 kapitel och en händelse som återges här av Markus. Vi går till vers 25. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger på sig på dig. Och så frågade, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram till och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Amen. Jag bara tänkte så här. Hon hade hört om Jesus. Människor som kanske hade egna erfarenheter och upplevelser av vad Jesus har gjort i deras liv. Eller de hade sett vad Jesus har gjort. Och då kunde det liksom legat liksom där frestande nära att kanske bara jag tar tag i deras kläder så kanske jag blir frisk. Eller kanske jag bara gör som de gjorde och tar reda på exakt i detalj hur man gjorde, hur man betedde sig. Så kanske jag får hjälp. Men det var inte det som hände. Utan hon lyssnade och hon gick till Jesus. Hon lyssnade och hon gick till Jesus. En kvinna med stora problem. Jag bara tänker så här. Jag menar, lite granna har man väl lärt sig med åren, va? En kvinna som har lidit under blödningar i 12 år. Undrar hur hennes pH-värde är. Det vore tid för medicinering. Eller hur? Hur var det med järnvärdena? Hur trött skulle hon inte ha varit? Hur utom sig skulle hon inte ha varit? 12 år. Ja, men det vet ju varje kvinna som då har haft lite fel på sin reglering. Man knappt tänker klart. Men det fanns hjälp. Det fanns läkedom. Och den fanns hos Jesus. Alltså det är viktigt. Vi ser hennes situation var kaotisk. Förtvivlad. Ja, men det var inte nog med att hon hade det här problemet. Hon hade också läckt ut alla pengar hon hade. Hon hade lagt ut allt hon ägde på läkare. Och bara blivit sämre och plånboken blivit tunnare. Då hade det varit nära och liksom försökt fråga de där som berättade om Jesus. Hur gjorde du? Kanske vi kan göra det här. Det här är en situation som man upplever ibland. Jag har sett i många kampanjer och möteserier, bara jag får tag i den där personen, han som predikar, han som är sån och sån, då händer det. Men det är ju inte de som gör det. Alltså, vi måste ta bort den där glorifieringen. Det är bara en. Det är bara en som har kraften, makten, och det är Jesus. Det vi har att göra, det är vår uppgift, det är att ta människor till Jesus, till ett gudsmöte, till en gudsupplevelse. Det är det de behöver. Och det är den kallelse vi har. När hon hade hört om Jesus, så gav det här henne en förhoppning. Det gav henne en tro. En tro som skapade en tillit. Och denna tillit gjorde en handling. Och när hon gjorde den handlingen fick hon nytt liv. Alltså det finns ett steg här med fem steg, va? Hon hör. Det här skapar någonting i henne. Det skapar en tro. Och tron skapar en tillit. Tilliten ger möjlighet att gå den där vägen dit Jesus är. Och när hon gör den handlingen, så svarar Gud med att hela henne. Hon kände att hon blev frisk. Så vårt hopp, världens hopp, är Jesus. Men vi är lite, vi är lite naiva ibland, barnsliga. Jag har ju varit pastor i några församlingar. Jag har inte hunnit med så många församlingar. Det blir lite länge på varje plats, så att det blir inte så många församlingar. Jag vet, på ett ställe skulle man bygga en ny kyrka. Och det, alla tyckte vi skulle ha en ny kyrka. Absolut, absolut. Men det var några några krav man hade. Den bänken fick inte tas bort, för det blev jag frälst. Och den dopgraven, den måste vi ha med oss, för det blev jag döpt. Den där lilla salen, det blev jag andedöpt. Så den, ja, men kan vi få med den bara? Då är det okej med en ny kyrka. Men frälsningen sitter varken i bänkar, dopgrav eller ett speciellt rum. Den sitter i min relation med Jesus. Eller hur? Alltså det. Till och med har hänt. Jag har inte varit med där jag har tjänat, men jag har varit med och hört om det. När människor till och med har lämnat församlingen för att man skulle riva kyrkan och bygga en ny och större och mer ändamålsenlig. Alltså vi, någonstans har vi haft en benägenhet att fastna i rum, situationer, och så har vi tappat bort det är honom det handlar om. Det är honom det handlar om. Alltså den kyrkan som där jag blev döpt, den är riven sedan många år tillbaka, men min frälsning och min visshet om dopet är inte borta för det. Den finns kvar. Och jag är lika trygg i Jesus, även nästkommande kyrka som byggdes sedan skulle rivas och ytterligare en ny komma till. Det handlar om min relation med Jesus. Det är det. Och det är viktigt att vi får tag i det. Vårt hopp är i Jesus. Vårt hopp är i Jesus. Ditt hopp är i. Amen. Vem är det som har frälst dig? Amen. Jag fick en bil, jag har berättat om den förut, men utifrån ett annat perspektiv. Jag var i Mellansel för många år sedan och hörde en engelsk förkunnare som heter Ian Andrew. Jätteduktig förkunnare, med stor kraft över sin tjänst, absolut. Och när gudstjänsten var slut och man bjöd fram till förbön, så skulle ju alla ha förbön av Ian Andrew. Det var bara någon som inte lyckas tränga sig fram. Men då hade han sin fru där, och hon var inte alls lika känd och hade inte skrivit böcker och höll aldrig några predikningar. Och men en kvinna sökte sig fram till henne, och ett enda nu blev hon helad. Bönen var väldigt enkel. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Och en fot rätades ut. En klumpfot formades om. Därför det handlar om Jesus. I namnet Jesus. Alltså ibland så har vi en benägenhet att sätta vår tillit till människor. Det gjorde inte den här kvinnan. Hon satte sin tillit till Jesus. Hon trängde sig fram för att få tag i honom. Inte till dem som hade berättat om honom, utan till honom direkt. Ryktet är bra, vittnesbördet är bra, men vittnesbäraren kan inte frälsa mig. Vittnesbäraren i sig själv kan inte hela mig, utan det är bara en, och det är namnet Jesus. I Matteus 28, det vi kallar för missionsbefallningen, finns det en vers 18 som vi inte får missa. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vers 20 så här: och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Jag vet inte om du tänker på, det här är alltså situationen strax innan Jesus ska lämna. Alldeles när vi kommer in i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 11, där Jesus då precis har lämnat dem. Det här är precis ögonblicken innan. Jesus förmedlar evangeliet. Alltså Jesus skulle kunna ha sagt: jag har vunnit all makt. För han hade triumferat över djävulen. Men han har en ödmjukare hållning och säger: mig är given. Vem har gett honom? Jo, Fadern i himlen. Så till och med Jesus har en ödmjuk hållning till sin far i himlen. Han har gett mig makten. Och det är det Jesus förkunnar: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Så när vi går ut och berättar om Jesus, så är det inte för att vi har så enormt mycket kraft, utan vi har fått auktoritet från honom som har kraften. Vi har blivit befullmäktigade från honom att berätta om Jesus. Vi har ingen egen kraft, den har vi i honom. Alltså den dagen vi tror att vi har kraft, så kommer det inte hända någonting. Då kommer vi tappa fältet istället. Men den dagen vi inser att den kraften vi har, det är på grund av att vi auktoriserar honom, så kommer vi få den kraften. I Apostlagärningarnas 8 kapitel berättas det om väckelsen i Samaria. Då står det i vers 5. Det står först bakgrunden varför Filippos och de andra lämnade, alltså lärjungarna lämnade Jerusalem på grund av en förföljelse som uppstod där. Och så står det i vers 5: och Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde från många som hade orena andar, for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade, och det blev stor glädje i den staden. Det finns en liten passus här, lägg märke till det. Hade vi skrivit om någon i vår tid, så finns det risk att vi har skrivit: han predikade om Kristus. Men det står inte det. Han predikar Kristus. Det, alltså det där omet är en jättestor skillnad. Och tittar du även i den grekiska texten, kommer du hitta det, att det finns inget om. Det finns inget om. utan han förkunnade Kristus. Vad innebär det? Jo, Kristus bodde i Filippos. Kristus bodde i Filippos. Och han handlade som ett redskap, ett sändebud för Kristus. Då hände det. Så när onda andarna gav vika, vilket det var Filippos, vi läser ett annat sammanhang om Paulus, så var det inte på grund av dem, utan på grund av den som bodde i dem. Paulus säger ju själv i Galaterbrevet andra kapitel: nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det är en väldig skillnad. Det är en väldig skillnad om det är jag eller det är Kristus. Eller hur? Alltså, om vi kan berätta om Jesus, många kan berätta om Jesus, men det skillnad är om han bor i dem. När du kommer till din arbetsplats, när du kommer i din vardagssituation, så är det viktigt att Kristus bor i dig. Alltså, innan jag var frälst så kunde jag skulle kunna hålla bibelstudier. Jag är uppvuxen i en kyrka, jag har suttit och skapat många bänkar från barnåren, upplevt mycket. Jag hade evangeliet klart för mig, men jag levde inte i det. Det bodde inte i mig. Men jag skulle kunna ha hållit en fantastisk bibelstudium, om jag är ute får säga själv då, va? Som 13-14-åring hade jag kunnat berätta om frälsningens väg. Jag skulle kunna tala om dopets innehåll och ändamål. Jag hade det här klart för mig, för jag var mycket receptiv lyssnare. När jag var 4 år satt jag på en gudstjänst. Jag minns än vad predikanten Oskar Persson talade om. 4,5 ungefär. Satt jag på teatern hemma i Mariestad och hörde Oskar Persson tala om att korset höjer. Han började med musiktermen om korset. Om hur det höjer ett halvt tonsteg i musiken. När han talar om det korset, det höjer långt mycket mer. Vi blir upplyfta, vi får en ny perspektiv med korset. Men jag kunde det. Så jag menar, vore kunskapen det handlar om, då behöver inte jag bli frälst. Jag behöver inte bli uppfylld av den helige ande. Men det var inte kunskapen det handlade om. Det frågade, vad bodde i mig? Filippos, han kom och hade Kristus med sig. Han levde i honom. Och då är det viktigt, om jag nu får backa lite grann igen. Vi har ju ett uttryck vi brukar säga: skjut inte budbäraren för budskapet. Eller hur? Det är väldigt dumt. Eller slå inte brevbäraren om du får en räkning från kronofogden. För det är ju inte brevbärarens fel, eller hur? Om du får en räkning från kronofogden. Nej, det är inte det. Så det är inte lönt att skälla på brevbäraren om du får dåliga brev. Det är ju andra du får hantera det med. Men det är också så, glorifiera heller inte förkunnare. Det är bara Jesus som ska ära. Det här är viktigt i alla sammanhang. Alltså, jag blir så less ibland när jag ser annonseringen från vissa konferenser som är under sommaren. Alltså, jag skulle vilja att man skriver istället: kom till den här konferensen, Jesus ska välsigna oss. Istället är det namnen som blir stora. Ja, men visst, de är viktiga, budbärarna är viktiga. Men de kan inte förvandla människor. De kan inte det. De kan varken frälsa, hela eller döpa i helig ande. Det är bara han som kan göra det. Och det är viktigt, vi har det klart för oss, så vi inte börjar glorifiera. Vi är alltså sändebud, säger Paulus, för Kristus. Andra Korinthierbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud till Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber och Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Det är inte vi som vädjar, det är han som vädjar genom oss. Och vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Alltså det finns ett sammanhang i Matteus 5, vers 16 som jag är ganska fascinerad av. Vers 13 står att ni ska vara jordens salt. Vers 14 står att ni ska vara världens ljus. Det är bara det som var intressant att ha ett bibelstudium, men det hinner vi inte idag. Alltså det är inte så här att vi är världens salt och jordens ljus, utan vi är jordens salt och världens ljus. Vers 16 står det att de ska se de goda gärningar vi gör. Amen. Och så ska de prisa oss. Nej, det står inte det. De ska prisa vår far i himlen, va? Och det här är så otroligt viktigt att vi får tag i det. Det är inte vi som ska bli här, det är han. Det är han. Så fort vi tar äran åt oss och vill ta äran åt oss, så stänger Gud av kranen. Är det någonting Gud är känslig på? Han vill inte dela äran med någon. Han vill inte. För han vet att det skulle bli så fel. För att ta en liten annan bild. Om jag har ett elredskap eller jag ska sätta på värmeelement, elektriskt värmeelement, eller jag ska ha den här ljudanläggningen igång, så visst är det bra med hela och bra sladdar. Det är jättebra. Det är livsfarligt. Jag är gammal elektriker, så jag vet att det är livsfarligt med trasiga sladdar. Men om det inte finns ström i uttaget, så hjälper det inte att finna sladdar du har, va? Eller hur? Det är ju strömmen i uttaget som är viktig. Om jag ska hissa upp eller ner någonting, eller jag ska själv fira ner mig i en brunn eller utför en bergsvägg, så är det ju bra med ett stabilt rep. Men det hjälper ju inte hur stabilt repet är om det inte sitter ordentligt fast. Eller hur? Alltså, vi måste ha vår fästpunkt i Jesus. Du måste ha din tro fäst i Jesus. Det måste vara Jesus du kommer till, oavsett vilken kyrka du går till. Det är Jesus du kommer till. Det är hans församling. Med eller utan uniform, höll jag på att säga. Det är hans församling. Tappa inte bort det. Fästpunkten är viktigare än repet. Elströmmen i vägguttaget är viktigare än sladden. Om den är vit, brun eller röd, eller vilken färg du har på den, orange. Det viktigaste är att det finns kraft i uttaget. Så ha med, alltså det är viktigt vem vi vänder oss till, vem vi förtröstar på. Så det är viktigt att vi inte tror på vår egen tro, utan vi tror på Jesus. Att vi tror på honom. Vilket gör att jag behöver faktiskt ta lite tid att lära känna den jag ska förtrösta på. Jag menar, om jag ska förtrösta på människor i något sammanhang, så någonstans måste jag ha någon form av garanti att de är rätt. Jag vet, jag skulle köra bil i Stockholm för många år sedan. Det är så länge sedan så att det är nästan preskriberat nu, va? Men jag skulle ut till Farsta från centrum. Jag bodde ju i Stockholm då. Och så skulle jag till en viss plats. Och då säger den som vill stanna vid vägkanten, och så frågar jag någon, och så säger han, ja, det är bara köra rakt fram. Ja, men ska jag inte svänga någonstans? Nej, bara köra rakt fram. Och jag körde bara rakt fram, men jag hamnade någon helt annanstans. Jag kom inte till Farsta, till det bostadsområdet jag skulle till. Alltså, honom skulle jag inte ha velat ha som guide i Stockholm. Han kanske har lärt sig mer. Kanske satt mer respekt nu. Alltså, jag måste ha förtroende. Och jag menar, okej, Jesus är Jesus, Gud är Gud, va? Men frågan är, har ni ett ömsesidigt förtroende? För att tron växer inte av hur mycket du använder, utan tron växer av att du lär känna den du tror på. Alltså det är viktigt att få tag i. Tron växer inte hur många gånger jag säger det eller säger att jag tror, utan tron växer när jag lär känna honom jag tror på. Kvinnan var övertygad om, när hon kommer fram till Jesus, får jag bara tag i manteln så blir jag helad. Och du ska säga att det här är en kvinna som under 12 år har prövat läkekonsten och tömt ut sitt bankkonto, om det nu fanns. Det var plånboken då, eller börsen, hade hon tömt ut. Här kommer hon till en som inte kostar en enda denar. Men hon hade med de berättelserna hört fått fullt förtroende för att han kan det. Bara jag får tag i hans kläder så blir jag frisk. Bara jag får tag i hans kläder så blir jag frisk. Så det du har att göra, det är att få tag i Jesus. Problemet vi har, att vi säger gärna att vi tror på Jesus, men bränner det till. Och problemen blir lite över din normala förmåga, så tappar du lätt kontakten eller tron. Okej, när solen skiner och vinden är i ryggen och allt är bra, då är det lätt att tro på Gud. Men så kommer den där krisen. Och vi lever i en värld där vi kommer att möta kriser. Absolut. Varenda en. Och har du inte mött kris så kommer du möta kris. Och då är det viktigt, vem är det jag tror på? Vilken förtroende har jag? Vilken förtröstan har jag på honom, henne eller honom? Vilken förtröstan? Det är det handlar om. Så vi vet på vem vi tror. Han blir en stabil fästpunkt för min tro. Han blir en stabil fästpunkt. Och tittar jag om jag har en reträttväg nu. Alltså, jag är görless. Jag talar lite västgötska nu då. Jag är görless på all känslorelaterad kristendom. För känslor, vet vi, går upp och ner. Men tron är någonting som är fast. Du vet, Halle och Hunneberg här, de åker inte upp. De är inte högre när du mår bra och lägre när du mår dåligt. De är som de är. Alltså, möjligtvis kan vind och så här så småningom skala av någon liten bit. Eller. Alltså, han är klippan. Och honom kan jag vila på även om jag känner att jag mår dåligt eller jag mår på toppen. Eller hur? Klippan förändrar sig inte på grund av dina känslor. Men i den kristna kontexten har vi allt för mycket levt på känslor. Och vi har odlat känslor. Vi har talat om känslor. Även om jag inte känner ett dugg så är jag lika frälst. Men så känner jag ibland också. Men jag är inte mer frälst då. Men jag har inget emot att känna ibland att det är ljuvligt att vara med Jesus, eller hur? Men det kommer dagar du inte kommer känna någonting. Tron handlar inte om du håller dig fast i Jesus eller att han håller fast dig. Klippan håller. Det är viktigt att vi får tag i det. Att klippan inte sviktar. Han är fästpunkten. I Hebreerbrevet, vi har ju en räcka av tronshjältar där. Jag är så fascinerad av de här tronshjältar. Jag kommer ofta tillbaka till Hebreerbrevets 11 kapitel. Gärna 10, 11 och 12. Men jag hinner inte läsa alltihop nu då. Vi går till vers 7 och vers 8. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan. För att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu inte hade skett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Vers 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Två exempel. Noah byggde en ark i tro på Gud. På helt fel ställe. I helt fel sammanhang. Men det var Guds sammanhang. Det var Guds tid. Alltså, du vet, ära vare Gud att han hade en sån trogen tjänare som Noah. Det fanns en del övrigt önska ibland när det gäller Noah, men jag menar, han höll på med det här projektet i 120 år. 120 år. Det var helig fruktande. Den höll. För han ville rädda sin familj. Gud hade varslat honom om vad som skulle komma. Jag menar, vi ger ju upp efter 14 dagar. Vi ger upp efter några månader. Ja, men det blir ingenting. Det händer ingenting. Han höll ut i helig fruktan. Därför att han hade blicken riktad på honom. Jag är säker om att det var dagar då Noah inte kände för att bygga på båten. Det är som det där tillfället när han har stått sig på tummen och sågat sig i handen och de där gångerna, vet du, när spikarna kom tillbaka medan han försökte spänna och skulle börja ha på bäck för att täta. Visst fanns det tillfällen där det inte kändes för det här projektet. Men han gjorde det ändå. Jag tycker det är en sån bra bild. Därför att han hade direktkontakt med honom. Som hade bett honom göra det här. Eller ta Abraham. Som bara lämnar. Inte Ur då. Utan vad har han. Han lämnar i det här sammanhanget. Han kommer från Ur. Men de drog vidare. Var far Teran tog honom till Haran. Där dog då Teran. Och så fick han uppdraget att gå vidare. Han hade inte läst några broschyrer. Om hur Kanans land såg ut. Ingenting. Men han kände honom. Han kände honom. Och det är en väldig skillnad. Och jag tror att ibland behöver vi få tag i det här. Att vi ska inte ha alla parametrar klara. Vi vet att vi ska iväg. Vi vet att vi ska göra det. Min ingång i den här församlingen en gång i tiden var inte den allra enklaste heller. Satt fem på gudstjänsten här. Så kom vi med vår familj. Vi var fyra till. De två äldsta var väl utflugna då. Och så helt plötsligt var vi nio. Och så var jag ute och hade möten. Uppe i Fällingsbro bland annat. Och så ringde jag hem till Birgitta på eftermiddag. Och frågade hur var det nu på förmiddagsgudstjänsten. Och så vi var 12 stycken. Jag kände ungefär som att jag var på Nyhem. Den känslan fick jag. Wow! 12 stycken. Eller som de sa till mig från början, Oskar och bröderna. De ville att jag skulle hjälpa dem här. Men du får ingen lön. Jag hade slutat en tjänst, men jag fick ingen lön. Men Gud löste det. Det är inga problem. Vi har inte svält ihjäl, som ni ser. Lyssna. Det är viktigare att känna uppdragsgivaren än uppdraget. Det är viktigare att känna uppdragsgivaren än uppdraget. Det är bra att kunna uppdraget också. Men jag måste veta vem det är som har gett mig uppdraget. Vem som har kallat dig. Det är viktigare än att känna varje del i uppdraget. Det är så när man håller på med båten Kristina. Visst är det en fantastisk grej? Jag är helt fascinerad av det. Och är väldigt glad för Gabeus och tidigare och Mattias som vi fick lära känna. Betytt väldigt mycket för mig personligen. Men deras uppdrag är viktigare än, alltså uppdragsgivaren är viktigare, för helt plötsligt säger Gud att de ska bygga en månraket istället. För vilka var troget det? Evangelisera månen eller något sånt där. Ha bryggmöten på månen. Jag förstår vad jag menar. Alltså det är viktigare med uppdragsgivaren. Jag stod och pratade med Pontus Giback förra året, var det i Lidköping när han var där. Ni känner Pontus Giback, mannen som var dödsdömd, hade blodförgiftning och hade bara några procents chans att överleva. Större delen av hans kropp hade börjat slockna ut. Och så var det några galna troende som kom in på sjukrummet och sa att de skulle be för honom. Han är på att kasta ut dem, fast jag kunde ju inte dem. Han orkar ju inte det. Men så griper Gud in och han blir livsförvandlad. Då sa han så här till mig. Du, sa han, Gud kallade mig att jag skulle evangelisera bland knuttar. Och det har jag gjort i ett antal år. Gud sa bara att jag skulle vara bland dem. Jag skulle åka på dem där de hade sina fester. Och jag skulle vittna om min tro på Jesus och det som Gud har gjort i mitt liv. Men så han, härom året så kommer Gud och säger att nu är det 100 som är ute och vittnar bland bikers. Nu ska du gå till de där bilburna med amerikanska bilar och så ska du berätta om Jesus. Så köper han sig en amerikanare, en flott sådan, så han kan vara på deras fester och sammandragningar och så vittna om Jesus. Men jag bara tänkte, det handlar om uppdragsgivaren är viktigare än uppdraget. Kallelsen och den som lägger kallelsen är viktigare. Och jag tror det är viktigt att vi får tag i det, så vi inte liksom tänker, ja men Gud sa, då ska det vara så i all evighet, amen. I Johannes 15, låt mig få ta det med dit, verserna 4 och 5. Jesus säger det här: förbli i mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Om han förblir i oss, så då förblir vi i honom, va? Eller när vi förblir i honom förblir han i oss. Så är det. Alltså så som grenen sitter i vinstocken. Klipp bort grenarna tidigt på våren, så blir det inte. Det kan hända att något blad spricker ut, men det blir ingen fruktsättning. Förutsättningen att du och jag ska bära frukt för Jesus, vilket du väl vill, va? Det är din kontaktpunkt med Jesus. Det är inte hur duktig du är. Så ibland får vi först, ju duktigare vi är att säga, att berätta om Jesus, vi ska ha strategi. När jag var nyfrälst så hade vi en sån där kurs hemma där vi skulle lära oss hur vi skulle berätta för människor om Jesus. Det är viktigt att ha en kurs i att lära oss att umgås med Jesus. Det är viktigare att ta tid med Jesus. Så Jesus bor här inne, han lever här inne. För utan honom kan vi ingenting göra. I Hebreerbrevets 11 kapitel, nu är jag tillbaka där igen. Ska vi läsa några versar? Tre versar i början av elfte kapitlet. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Du skulle egentligen vilja att du hade Bibeln öppen. Och så byter du ut det där ordet tro i de där tre verserna och sätter in Gud istället. Så kommer du se någonting, hoppas jag. Gud är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom Gud fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom Gud förstår vi att universum har skapats genom ett ord från honom, så att det vi ser inte har blivit till av något syndigt. Tron kopplar mig till Gud. Tron kopplar mig till Gud. Ska jag säga det en gång till? Tron kopplar mig till Gud. Och vår tro är på Fadern och hans son Jesus Kristus. Tron är på Fadern. I Hebreerbrevets 6:e kapitel var är alla som brukar sitta här? Var har du syrorna någonstans? Vi får skära bort den från bandet. Vad blir det? 6:e kapitel, vers 19. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare, som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Alltså, vår förhoppning, vårt ankar är innanför förlåten, innanför hänget. Det som fanns där inne representerade relationen mellan Gud och skapelsen. Mellan Gud och skapelsen. I slutet fanns inte alla de här grejerna där inne, men tanken var att det skulle funnits där. Både nåda solen, arken, mannaskålen, Arons grönskande stav fanns där inne. Allt representerade Gud faders närvaro bland folket. Och vi vet ju hur viktig den här arken var för dem. Där ska vi ha vår själens förankring. Inte i trendiga grejer, utan i Gud och hans relation med sitt folk. Där ska vår ankare vara. Då åker inte själslivet jojo. Det har väldigt lätt att göra det annars. Och vi måste liksom slicka på fingret och känna vilken vind drar det idag. Mitt ankare, min trons ankare, är innanför förlåten. Där finns relationen uppenbarad, tydliggjord, mellan Gud och hans skapelse. Nu hinner vi inte gå in på alla de detaljer som var tänkt att finnas där inne. Nåda solen, försoningens plats, blodet som stänktes på det, Guds omsorgsbevis genom manna kornen som fanns där, och så vidare. Kvinnan sa: om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Ja, men det är väldigt få som går till sjukhuset och tänker så här: bara jag får tag i läkarrocken så blir jag frisk. Har du gjort det någon gång? Tänk så här: bara för att få i läkarrocken så blir jag frisk. Jag kan väl säga att det är en väldigt meningslös sysselsättning i så fall. Kan hitta på något mycket roligare. Lösa korsord eller någonting. Du blir lika frisk av det. Men honom, vi sträcker oss mot honom, finns det läkedom, finns hälsa, finns upprättelse, finns nytt liv. Och det är min bön, min längtan, det är att du ska få tag i det. Kraften finns i Jesus. Kraften finns i Jesus. När hon hade fått tag i Jesu mantel, så står det, genast stannade hennes blödning. Och hon kände i sin kropp att hon blivit botad från sin plåga. Och sen skickas hon iväg av Jesus. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i Herrens frid. Min dotter, vi skulle vilja höra det sägas. Min dotter, min son, din tro har frälst dig. Och då är det viktigt att vi förstår vad det här ordet fräls betyder. Det är, alltså, svenskarna har ett väldigt konstigt förhållningssätt egentligen, va? I svenskan, om vi etymologiskt ska förklara det här med frälst, så blir det frihalsad. Men det här handlar om något mycket mer. Jag upprättas i min relation med Gud. Jag upprättas i min relation med Gud. I frälsningen får du direkt kontakt med Gud Fader. Min dotter, din tro har upprättat dig inför Gud Fader. Synden är borta, skulden är borta, otron är borta, och du är förenad med Gud. Så min bön, min önskan, min längtan är det, att du ska ha en längtan, Gud, jag vill få tag i dig. Jag är tacksam för de som har pratat om dig, som har lett mig in på vägen mot dig, men jag behöver ha tag i dig. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är här. Och Herre, tack för att du vill handla, du vill röra vid oss, du vill låta oss få se, Herre, att det är du som är kraften, det är du som är verkligheten. Jag ber om dig i Jesu namn. Kom, heligande, bara uppenbara det här, bara fortsätt förkunnelse in i våra hjärtan. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.